Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Och varmt välkomna till Fotbollsmorgon denna fredag 2 september. Idag så sitter jag i den här studion och det är tanken att jag ska göra det tillsammans med dig Sabri under fredagarna nu framöver. Det har varit lite spretigt sedan vi började men idag hittar vi rätt in så att säga. Det kommer bli trevligt.
Ja, det kommer bli supertrevligt. Mm.
Och idag har vi också med oss Marcus Tapper i studion. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack.
Du sa innan vi började att du har ändå kollat på i stort sett varje program här sen vi drog igång med det här succékonceptet får vi väl ändå kalla det. Visst är det mysigt?
Ja, det är supermysigt. Kollat är ju en stretch för jag skulle aldrig vara uppe så här tidigt. Tyvärr så bra än inte än. Men jag lyssnar när jag går med hunden varje dag vid 10-11 snåret där.
Okej. Okej, men du lyssnar på podd och du har följt programmet.
Exakt.
Och du uppskattar det. Mm. Vi är ju kanske inte först med att skapa morgonradio. Det har gjorts tidigare i ganska många år i olika sammanhang. Men fotboll som är fotbollsfokus, där är vi ändå först. Ja. Och det känns som att det är många som vill vakna och lyssna på folk prata fotboll. Det är känslan.
Faktiskt. Alltså det har varit superkul. Jag har ju alltid varit så här... Jag har alltid tyckt att de som jobbar med radio är dårar. För de är uppe så här och sitter och pratar typ från 16:30. Ja. Och jag är så här, vem orkar göra det där? Och så har jag liksom blivit en själv. Men man har ju kommit in i det efter typ 2 fredagar. Idag var ju första dagen som jag faktiskt försov mig. Tänkte så här, kommer jag hinna? Var skittrött. Kom hit, ska...
Kommer jag hinna? Som att det ändå är, liksom, det är en frågeställning du ställer innan du går och lägger dig. Det är oklart.
Nej, alltså när jag vaknade, när jag satt i bilen, jag var shit. Jag kommer få gasa lite här. Så var jag faktiskt supertrött när jag kom in, men... Du såg ju hunden som var här. Då är det ju alltså någon här på redaktionen som ska vara hundvakt. Och jag är superhundrädd. Inte för de här små hundarna. Jag är rädd för de här stora hundarna. Så nu är jag vaken kan jag säga. För den där börjar ju morra och grejer. Så ja, nu är man uppe igen.
Vi brukar ju göra tv här på Dobb. Så det är lite ovanligt att göra radio. Men jag ser fram emot att liksom jobba in de här, så här. För er som precis har vaknat så sitter vi här i studion tillsammans med Marcus Tapper. Jobba in radiosnacket.
Ja, exakt. Det måste man tänka på lite.
Ja, exakt.
Det blir en sånt bryt i samtalet. Att man sitter och snackar och liksom helt plötsligt kommer du in med att du lyssnar på Fotbollsmorgon.
Och det är den jag vill åt. Och det är ju så för er som tittar. Ni kan ju också lyssna. Gå in på dob.one. Där kan ni lyssna om det så att ni sitter och tittar. Och sen måste ni sticka till jobbet men ni vill fortsätta lyssna. Så gör det där då. Ja, vi har mycket som vi ska prata om idag. Det kommer bli en trevlig fredagsmorgon, är helt övertygad om. Det var ju deadline day igår, det kommer vi komma in på. Vi ska ringa upp Disco som är silly konung alltjämt får vi ändå kalla honom. Och vi ska även försöka kontakta Eminori och Peter Wettergren. Det kommer vi komma mer till sen. Men Tapper, jag har en fråga till dig. På Twitter. Ja, så heter du ju något skumt om en häst.
Just det, ja.
Kan du berätta vad det handlar om?
Det är helt enkelt så att det var en väldigt konstig recension jag fick när jag körde stand-up en gång. Och okay. Så tog jag det bara rakt av och bytte namn till det. Det var en recensent i Göteborg som i en hyllande recension som var ganska svår att förstå skrev att jag stormade över scenen som en förskräcklig djävulshäst. Och det var ju det var ju ingen som förstod vad han menade med det liksom. Men då bytte jag namn på Twitter till förskräcklig djävulshäst. Ja. Jag tror till och med han skrev förskräcklig men ljuvlig djävulshäst egentligen.
Jag har aldrig, jag har liksom noterat det men jag har aldrig riktigt registrerat vad det står. Jag trodde alltid att det stod förträfflig djävulshäst.
Ja, det kanske är förträffligt.
Det är som förskräckligt.
Jo, nej det är nog förträffligt. Det är ju ännu konstigare.
Jag vet inte ens själv.
Nej, men jag bara tog en recension och bytte namn till det. Men det är den konstiga förklaringen.
Om det hade varit en förskräcklig djävulshäst, då hade det varit en ruskigt obehaglig djävulshäst. Som dessutom är förskräcklig.
Men det ledde till en väldigt rolig... Jag intervjuade Jonathan Levi en gång. Så skulle IFK Norrköpings officiella konto dela det. Men då hade de ju liksom bara skrivit mitt Twitternamn som, så att det står Jonathan Levi har träffat förträfflig jävelshäst och pratat om att det kändes så oseriöst liksom. Wake up call i ens oseriösa dumma liv.
Okej. Men innan vi lämnar Twitter, du är ändå väldigt, väldigt aktiv på Twitter. Mm. Berätta lite om liksom din relation till Twitter och vad du upplever att du liksom ändå får ut av det och varför liksom det känns viktigt att vara så aktiv där.
Det är väl bara ett kul forum liksom. Jag tror inte jag insett hur liksom aktiv jag är där förrän någon fråga om det för första gången för typ ett halvår sedan och bara, ja. Det är fan, det är många tweets om dagen ändå liksom. Ja. Men det är något slags, jag är ju i grunden någon slags diffus stand-up-komiker, precis som Robin Berglund som brukar vara med här. Mm. Och det är ju liksom ett ganska bra forum för att testa grejer sådär liksom. Och ju mer jag börjat snacka om fotboll istället så har det ju mer blivit ett fotbollsforum. Liksom att slänga ut dumma åsikter om allsvenskan och sen få en enorm svans AIK efter sig är en väldigt stor del av min vardag nu.
Ja.
Men alltså AIK, alltså, skulle du säga att AIK-supporter, de är roligast att pika? Eller har du några favoriter? Nu får du ju faktiskt avslöja det ändå, tycker jag.
Nej, jag skulle, alltså AIK var nog, alltså de är ju, det är AIK och Göteborg känns som de som är galnast på något sätt, och Djurgården, de tre grupperna som liksom blir argast tror jag, är AIK, Göteborg och Djurgården. Men AIK, det är mycket gråtskratt emojis bara som svar eller giffar på Micke Lustig. Så
de känner man igen.
Så att de är lite över det liksom, att inte så här, jag bara skrattar åt det.
Nej, exakt. Tråkigast är i Malmö, för var man en pikar dem för det, de svarar de alltid på många SM-guld. De bara, man bara, jag vet, ni är jättebra typ, men det är inte det vi pratar om nu. Liksom.
Ni förlorade fortfarande igår mot Degerfors. Det spelar ingen roll hur många SM-guld ni har.
Exakt, men det är ju så här, så är väl alla supportrar, att man kan ju inte ta kritik om sitt eget lag liksom. Alltså,
man väljer ju att se det som är bäst för en själv. Om det är att man torskar nyligen så är historiken det viktigaste och vice versa liksom.
Ja, verkligen, det är ju ofta jag har dragit upp liksom 13 SM-guld som IFK Norrköping supporter bara som, när jag inte har något annat att försvara mig med liksom. Att ja, men vi har tredje mest SM-guld i Sverige. Jag säger, ja men vad är det, ni ligger ju 11 ändå liksom. Men det förstår man ju att det är så folk jobbar såklart.
Ja. Nej men du har presenterat dig själv lite grann här, men jag tänkte att du skulle bara göra det ytterligare. Som du sa, du är stand-up-komiker och har podden Kolla Svensken tillsammans med Jonathan Tengvall. Mm. Och så är ni ju med i Dobbs program Quizaleta.
Ja.
Fotbollsquizen.
Mm. Satan var kul och panikartat det var med där.
Ja. Vad har reaktionerna varit nu? Vi släppte det alltså igår, det senaste avsnittet.
Ja, alltså de som har skrivit har ju de flesta garvat åt min fullskaliga panik under gegenpress, såklart. Men det är också ett moment som, jag tror inte det går att förstå hur fruktansvärt det är att genomlida om man inte gjort det. Alltså. Man ser ju klockan i bild, så man ser ju sekunderna ticka medan man inte kommer på vem Torbjörn Nilsson är. men det har ju varit glada tillrop. Det är roligt såklart liksom. Ja. Jag tror att vi har en bra roll där, för att man tänker att vi ska vara någon slags losers liksom.
Kommer du in som underdogs lite grann?
Exakt, och sen har jag då med mig Jonte Tengvall som kan väldigt, väldigt mycket fotboll. Ja. Så att ja, men det är bra att gå in som underdog. Alltså nu när vi är vidare till någon slags playoff här, det räcker ju för oss. Alltså vi kan ju gå längre, men det räcker ju för att vi har övervunnit liksom.
Ni är vidare från gruppen.
Ja, exakt.
Och det var det viktigaste.
Det är stort.
Vi kollade ju på när ni annonserade liksom satt ju Svanemar där och snackade om de här har ingen chans och sådär liksom. Och då kände man ju såhär, klart Jonte kan väl mer än Svanemar liksom. Men det känns skönt att ta sig vidare.
Vi ska snart börja prata lite CDC, och som sagt vi ska snart ringa upp Disco också, men Tapper, den här Jonathan Levi-storien, jag måste bara få höra lite grann var vi är idag kring det, och du får berätta för dem som inte har koll på vad som hände. Kan du lägga ut texten lite grann?
Ja, idag är det ju ett avslutat kapitel, hoppas jag nästan. Okay. Men det var ju, det var någon på Twitter som skrev till Jonathan Levi så här: hej, jag har försökt få tag på dig, jag har inte lyckats få svar, på engelska då, men vart kontaktar jag dig bäst, typ så. Och då gick jag in och kollade på det kontot. Det här var ju bara så att kvällssurfa liksom. Och då såg jag att det stod att han var någon slags fotbollsanalytiker som jobbade med U17 och U19 fotboll och vad det var sådär. Så jag kände så här, det här är lite kul att göra något skämt. Så jag bara svarade honom så här, everything goes through me, I'm Jonathan's spokesperson, så där, hit me up, typ. Som ett uppenbart skämt ändå. Det står liksom komiker i min profil.
Ja, just det.
Men då började
men du skrev det ändå som att det var väldigt seriös. Som en agent hade du kunnat skriva.
Exakt. Ja. Och, det är väl typ ett skämtform jag ändå använder ganska ofta. Liksom.
Ja.
Men det här tog ju någon slags spin då. Så jag började få DM som var så här: hej, jag kommer från israeliska fotbollsförbundet. Och vi vill ha Jonathan. Vi har hört att du är hans talesperson. Och vi tror, eller vi har kollat upp att han kan spela för Israels landslag. Bla bla bla. Och jag skrev ju då, alltså jag svarade ju direkt då till den första så här att jag, förlåt, jag är under inga som helst omständigheter Jonathan Levis talesperson liksom. Men jag ringde faktiskt Jonathan, för jag har hans nummer, och var så här, ska jag skicka vidare dem här till dig eller vad är det här? Ja. Och att han bara var så här, nej, alltså jag kan inte spela för Israel, de vet det, jag har sagt det. Men alltså bollen var ju liksom i rullning. Så då hörde nästa av sig som var så här: hej, jag är Israels liksom chefanalytiker på fotbollsförbundet. Och du måste fixa Levi, så här. Så skrev han: a whole nation is counting on you.
Agentsvindlaren.
Ja, så att jag blev ju någon slags falsk agent där under en intensiv. Det här var också på semester typ. Min sambo blev sur, för hon bara, måste du hålla på med sånt här när vi är på semester? Du vet, jag låg med mobilen.
Här, det har jag
inte förr. Det här är något annat, älskling. Det här är något helt nytt.
Jag har Israels fotbollsförbund på tråden, älskling. Jag måste ta
jag har
det här.
Ett helt nytt karriärval att ta ställning till här.
Det är Bosse Anderssons semester liksom. Att, kom nu, vi ska bada. Nej, men jag pratar med fotbollsförbundet här nu. Men sen blev det ju det blev liksom en DM-eskalering av folk som skrev att, ja, men att de räknade med mig att jag skulle fixa det här. Och det blev ju stort ganska snabbt, och en konstig grej. Det blev ju också rätt uppförstått av att Aftonbladet fick reda på det och valde rubriken komiker blåste fotboll israeliska förbundet totalt. Det är en saftig rubrik ändå. Men det var väl kul liksom. Det var ändå en rolig grej, och Levi garvade åt det också, så det var ju, jag var ju lite orolig att såhär, ajajaj, typ om jag har förstört något. Nej, här liksom. Ja, men det blev ju kul. Det var ju lite läskigt sen när det började höra av sig så här, typ någon kommunist från Palestina som var så här, vi krossar Israel ihop typ. Och jag var så här, nej, jag vill inte lägga mig i eran grej, förlåt. Jag är bara en simpel agent. Ja. Men ja, det blev en kul grej såklart. Men väldigt
var står hela situationen idag? Nu är det liksom helt... Du har ingen kontakt med någon i Israel längre.
Han är inte välkommen till Israel överhuvudtaget.
Nej, det är dött i luren just nu. Ja. Men... man kan ju bli att jag får smak för det och ringer upp liksom Bolivia. Så ska ni ha Levi eller?
Hur sugen var du på att spela med när de började skriva och de trodde på dig?
Alltså, jag ska inte ljuga, utan jag var ju väldigt, väldigt sugen på att göra det. Men jag kände också att så här, även om Levi är ju något av en liksom kompis, så är han ju fortfarande ett fotbollsproffs. Alltså jag vill inte göra något som liksom går ut för mycket över honom.
Nej.
Så att jag kände ändå direkt att jag var tvungen att liksom backa och lägga över bollen till honom på något sätt.
Ja.
För att det hade ju blivit en roligare grej om jag verkligen gick in för att blåsa dem.
Ja.
Men det hade också kunnat... Alltså det hade ju kunnat få Jonathan att framstå som ganska oseriös spelare. Ja. Liksom sådär. Så att jag kände att jag var tvungen att backa direkt, tyvärr.
Ja, men nu ska vi prata lite deadline day då. Nu var ju igår. Nu är fönstret stängt. Jag tror inte alla fönster, men de största fönstren i alla fall. Och ja, det blev ju några övergångar igår. Kanske inte de här största bomberna och de här som sker 23:59, utan det var väl de som man har förstått ska ske, som var lite mer väntade. Typ Aubameyang, att han skulle lämna Barcelona och gå till Chelsea och så vidare. Men Sabri, hur mycket satt du och följde deadline day igår? Och...
Alltså, tänker du kring det? Inte så intensivt faktiskt. Nej. Men det var ju mer, jag kikade mer på mitt lag Liverpool. Och då blandade ju Arthur till slut. Vilket så här, inte kittlas jättemycket. Men man förstod att de behövde ha någon form av nödlösning. Eftersom att Henderson, Thiago och Keita och så där är skadade. Så... Det jag tyckte var bra, det är väl att han är på lån och det är ingen köpoption, så man kan skicka tillbaka sen liksom, om man inte tycker att han är tillräckligt bra. Så det var väl det. Lite besviken, kanske skulle vilja ha haft någonting bättre, men det var det är okej.
Okay. Det känns som att de där sista dagen lånen aldrig blir något bra. Alltså jag är ju i grunden någon slags Arsenal-supporter liksom. Och alla de här gångerna vi sista dagarna har lånat in någon kille från Real Madrid, alltså det blir aldrig bra alltså.
Och för det ser ju väldigt panikartat ut också, även om de kanske menar att det här är en spelare vi har följt länge så här, men jo, men varför kan man inte lösa det då innan de sista timmarna på fönstret? Det känns ju väldigt märkligt.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Nu tror jag faktiskt att vi har Disco med oss. Stämmer det?
Ja, tjenare.
Tja, hur är läget?
Jag är otrött som, med tanke på att det var hektiska dagar här sista tiden. Men nej, nu känns det kanske lite tomt att fönstren har snart är stängt. Men det blir så mycket övergångar framöver.
Mm. Nu går du på semester ett halvår väl?
Nej, inte det. Men lite ledig ska jag försöka ha.
Men berätta om gårdagen för din del då.
Nej, men det blev ju hektiskt hela dagen här. Det kom ju en del övergångar som gällde Allsvenskan också. Framförallt Birman Cevic där var väl på väg redan för en dag sedan. Och det var en rätt stor övergång. Så den blev det att hålla koll på. Sen kom ju Gigovic här också i förrgår som blev klar. Ja, och sen jobbade jag här med Andreas Brännström. Det har inte mycket att göra med fönstret, men det kom ju i samband med det. Röda Stjärnan ville jag ha innan. Som assisterande tränare, Miros ville innan. Han ville väl gå dit som jag fattade som. De snackar väl nu om att han ska kunna lämna i förtid. Annars lämnar han efter säsongen. Får vi se vad som händer där. Det brukar ju lösa sig med tränare som vill gå, men jag tror ingenting är klart eller spikat. Hasse Larsson vill väl inte gärna bli av med honom, förstått. Men med tränarkontrakt är det ju så att de har väl vanliga, liksom, om det inte är något exceptionellt så har de vanliga kontrakt som vi anställda har, att man har uppsägningstid och kan säga upp sig bara. Vi får se vad som händer där.
Vad tror du då i den situationen? Vad tror du kommer hända? Tror du han kommer lämna i förtid eller blir det efter säsongen?
Jag vet inte. Det brukar ju bli så att när det är sådana där situationer, jag kommer ihåg det var med Roland Nilsson, det har varit med en gång i tiden när han gick från Gais till Malmö, så betalar de en summa, det har väl varit så med flera andra tränare som har köpt loss och sådär, så det brukar ju lösa sig på Jasbagge till exempel från förbundet och till Barnsley här senast, så att det brukar lösa sig, men jag vet faktiskt inte, Larsson sportchef var ju väldigt tydlig med att han vill behålla honom, att de inte ska bryta något kontrakt. Så att, nej, det blir spännande att följa den också. Det är ju extremt ovanligt, får man säga, att svenska tränare får chansen utomlands. Jag förstår ju att Brännström vill gå, men till Röda Stjärnan också som ser ut att jogga hem ligan. Och sen har de, om de vinner, så är de direkt kvalificerade till Champions League nästa år. Så att det är en möjlighet som få får.
Men AIK Malmö söker ju också tränare. Hur sugna har de varit på Brännan? Har du någon insyn i det?
Jag har inte hört någonting, men det enda jag har hört med AIK är att de har snackat lite grann om Bäckström och Rydström, men det är väl alla svenska lag som ska ha en ny tränare. Liksom. Det är de som är liksom, de som har bäst rykte och de som alla vill ha. Dels för att det är liksom de som kan utveckla unga spelare och sen att de spelar liksom den fotboll som klubbarna till som framtiden. Så att det är klart att det är ju ganska logiskt. Sen finns det ju, AIK har ju träffat kanske av Henrikes också som var här i en vecka som nu åkt tillbaka och väntar på någon form av besked. Det är väl inget skarpt läge där som jag fattar, men jättekonstigt att de bjöd hit honom en vecka och sen fick han liksom, ja, jag vet inte vad de hade i kikan med honom, men han är också varit aktuell för Malmö en gång i tiden. Så att, nej, men AIK tror jag kolla runt. Jag pratar väl med VD:n där, Manu Lindberg, det är väl han och Peter Wemberg och några till som håller i den här tränarrekryteringen, och sa att nej, men Henok kommer ju få de här dispensdagarna liksom. Och så sen så ska de väl utvärdera och ha in dem. Jag tror så här, jag får känslan av att de vill inte bränna Henok redan nu. Alltså, de tror ju han som en framtida stortränare i AIK liksom. Ja. Nu har han ju extremt lite erfarenhet, han har ingen licens än som var huvudtränare, så jag tror att, jag menar, skulle han liksom, de vill inte liksom bränna ut honom nu, att han skulle torska och få någon form av liksom dålig, inte dålig stämpel, men ni har ju vad jag menar, att liksom de bränner honom redan nu liksom. Så jag tror att de är väldigt måna om att han ska göra det bra, att han inte ska liksom få för stor press på sig. Så jag tror inte det är helt omöjligt att det kommer in någon nu också tillsammans med Henok, men ja, vi får se vad som händer.
Men så det är Manu Lindberg och Peter Wemberg som står för den rekryteringen och inte Henrik Jurelius då?
Jo, men Jurelius är med också. De har ju något som heter tekniska rådet, men som jag fattar så är det Peter Wemberg som främst leder rekryteringen av tränaren, men det är klart att sportcheferna och Jurelius är med också.
Ja, men när vi ändå är inne på AIK, Ajari ryktades ju till AZ. Det var väl din kollega Linn Nordström som breakade det.
Helt tvärtom.
Okay.
Det var ju Expressen som skrev om att Ajari var klar för AZ, men det var jag absolut inte.
Okay.
Det var inte ens aktuellt. Det var inte ens aktuellt. Så att,
nu
Ajari.
Är det Amar-övergången som jag tänker på, eller har jag snett på det?
Ja, precis.
Ja, okay. Det var nog den jag tänkte på. Precis, som jag blandar ihop. Exakt. Men har du någon, om vi bara återgår till Ajari-situationen då, har du någon insyn i vad som händer där?
Vad som händer med Ajari?
Ja, exakt.
Ja, men alltså, han har pratat med oss på Aftonbladet, och där säger han ganska, och han var ganska tydlig med att det aldrig var aktuellt, han aldrig var i Holland. Det var inte ens något intresse från, vad heter det, från AZ. Så det var ingenting där.
Nej, okej.
Okay. Jag vet att han förut sa flera klubbar sådär, men inte att det var speciellt aktuellt.
Några andra rykten under fönstrets sista timmar, var det några sådana som nådde dig, om du kan dela med dig av?
Ja, men det var ju en del affärer på gång. Leo Väisänen var ju på väg att sälja till Zürich, men där så sprack det precis för någon dag sedan. Jakob Ortmark var också på väg till Bercheva, men där var vad heter det, Norrköping inte så pigg på att sälja. Så att där så blev han kvar. Ska vi se om det var några fler. Det var några sådana där som var i luften också, men det fanns intresse på Jola Soro också, men där var det inget så skarpt läge. Och Djurgården var ganska klar med att de skulle vänta till januari. Och om de skulle vilja sälja honom liksom, eller de kan tänka sig att släppa honom i januari, men de är väldigt måna om att vara kvar honom säsongen ut.
Jag ska bara göra den här grejen som jag har drömt om att få säga då, att ni lyssnar på Fotbollsmorgon och vi har med oss Daniel Kristoffersson för nytillkomna lyssnare och tittare. Reporter på Sportbladet, även kallad Disco, för jag gjorde ingen ordentlig presentation för dig Disco när du kom in här i sändningen. Men jag tänker att de flesta har koll på dig. Men Birmancevic till Toulouse är jag lite mer nyfiken på. Vad har man någon övergångssumma där?
Birmancevic såg jag Expressen skriva att det var 50 miljoner. Jag tyckte det där lät kanske lite högt, men samtidigt kanske inte så ologiskt med tanke på att Malmö inte var desperat av att sälja och att Toulouse hade precis fått in 8 miljoner euro när de sålde en annan ytter. Så jag tror att det ligger någonstans däremellan 4-5 miljoner euro för Birmancevic. Okej. Jag menar, han har ju varit bra. Det var Hasse Backe som sa att han skulle gå för 100 miljoner för ett tag sedan. Då var han riktigt bra i Champions League. Men sen han har ju varit bra, helt klart. Men så bra har han inte varit med. Så, han vill iväg. Malmö ser väl att han kanske har nått sin peak hos oss. Och lägger läge att sälja. Så att, jag tror att det var win-win för båda där.
Men nu är fönstret stängt och du har ju såklart jobbat intensivt och följt det noga. Vilken klubb skulle du säga har agerat bäst den här sommaren?
Man får säga Hammarby har gjort det bra med tanke på att de fått in det som Berisha. Som är ju en klassvärvning. De har gjort en del föryngringar i truppen. De har gjort en del bra försäljningar. Så jag får säga att de är rätt bra. AIK får man säga har ju räddat upp ekonomin med den här försäljningen av Trippel A som gör att de får ju ett riktigt bra fönster också med tanke på att de behövde så var desperat efter pengar. De fick pengar och sen så ja, fick de här Alexander Isak-pengarna också. Så den veckan som de hade där måste ekonomichefen ha julat i jobbet liksom. Mm. Det var nästan att säga AIK och Bayern då. Sen är det ju, ja, Malmö har inte gått så bra i allsvenska, men jag tycker ändå liksom att de värvar Mustafa Zeidan och betalar rätt mycket pengar, men han har ju varit hur bra som helst. Så att, ja, det är många klubbar som har gjort det bra liksom.
Disco, stort tack för att du tog dig tid och var med här i Fotbollsmorgon.
Ja, tack så mycket.
Och ha det trevligt nu på din 6 månaders semester som väntar då.
Ja, tack.
Ja, tack. Hej.
Hej.
Vi ska prata lite transfers också. Vi kommer inom kort också ringa upp Emin Nouri bara för att ta ett litet sidospår från transfermarknaden.
Hylla,
och prata
va?
Lite om. Ja, jag ska hyllas för att han tränar ju Oskarshamn som slog ut Elfsborg igår i Svenska Cupen. Emin Nouri, är du med oss?
Ja.
Ja. Kan du inte berätta om matchen igår när ni slog ut Elfsborg i Svenska Cupen? Du är nu alltså tränare för Oskarshamns AIK som spelar i division 1.
Ja, men vad ska man säga? Jag fick ju ta över det för ett antal veckor sedan och så här. Så vi kämpade på i träsket där i ettan och sen tog oss vidare i cupen och igår ställde vi mot Elfsborg. Så ja, en rolig match att spela och så här. Låg lite olägligt. Vi har en ny match imorgon mot Gais. Men utifrån de förutsättningarna om den morgondagens match och tanke så med lite tur och så här. Så jag vet inte, det föll väl ut. Vi backade hem och tänkte att vi skulle försöka vara ett kompakt lag och minimera deras ytorna för dem. Tiden fick de ju så här. Så sen och kunna ta tillvara på någon fast situation och något inkast så som det brukar vara så här. Och där följde väl ut och killarna samarbetade och samverkade på ett bra sätt och jobbade bra med pressteckning och så här så, och när vi fick det här målet så blev det en mer ängsliga och började spela en mer vertikalt och diagonalt tidigt och det var till vår fördel. Så kort och gott, lite sådär. Stort för oss. De har gjort tidigare killarna. Vi har några killar som har varit med och gjort en resa innan. Och sen att vi tillsammans med den här gruppen lyckades göra det. Det var stort ju. Så det var roligt. Så, ja, lite så.
Hur mycket trycker du som tränare på förhand på att så här, visst de är ett allsvenskt och bättre lag i grunden, men de har inte vunnit på 12 matcher. Det är ganska sargade cykel. Liksom. Hur mycket är det en grej man trycker på som tränare inför en sån match när man möter ett kanske bättre men ganska formsvagt lag? Liksom?
Nej, men vi nämnde det och vi gick även igenom när de släpper till mål och lite annat. Så sa vi det att de har ett svagt självförtroende för tillfället och de presterar väldigt bra men får inte med sig resultatet. Sen är det alltid så här, man kan säga det till truppen och till spelarna, men vad betyder det? Ja, de har dåligt självförtroende. Ja, okej. Vad ska man göra med den informationen? Liksom? Ja, jag säger till dem, de har dåligt självförtroende. Men det sa vi. Och då försöker jag väl... Ja, de har dåligt självförtroende. Och vad kan vi göra åt det? Nej, men kanske se till att vi får in bollen i boxen. Och se till att kan vi flytta bollen både en och två gånger. Är det frisparkslägen? Att vi är bra organiserade. Liksom, och se till att bollen kommer in dit. Och det blir en andra boll. Och de är lite osäkra. Kanske utnyttja det på det sättet. Så här. Och lite så kan man omvandla det till vår fördel typ så här. Och i detta fallet var det väl lite där vi såg större möjlighet och tänkte vi så. Och sen ju mer tiden går så kunde det bli jobbigare för dem också. Sen ibland rätt, ibland fel. Jag vet inte i slutändan. Spelarna gjorde det bra, samarbetade bra så här. Och, ja. Mm. Det var kul. Det var bra. Stort för oss och gav oss, ger oss mycket energi som vi kommer behöva, framförallt att få känna att man är ett bra lag och att vi är duktiga och defensivt också. Så, här. Så ja, framöver i serien.
Tack för att du tog dig tid i alla fall. Och det var fint att höra. Tack. Det var i alla fall en trevlig skalp i Svenska Cupen, så det uppskattar vi.
Tack, tack själva.
Tack, tack så mycket.
Ha det så bra.
Hej då.
Tack.
Men vi hoppar lite fram och tillbaka här, men vi ska hoppa tillbaka till transfermarknaden. Och nu, Marcus, tänker jag att du ska få presentera en liten lista som du har förberett.
Ja, jag har ju tagit inspiration av min kompis Robin då. Han kommer ju alltid in med listor. Så då tänkte jag att jag skulle göra en topp 5 saker folk måste sluta med under silly season. Så det är inte bara deadline day kopplat då.
Nej, men det är kul. Jag är spänd på det.
Men så blev det blev en topp 6 med 3 stycken bubblare. För att jag hade så mycket jag kom på att jag ville prata med.
Okay.
Så jag drar bubblarna snabbt.
Ja.
Folk måste sluta annonsera en svensk spelare de har värvat med IKEA announcement. Alltså att som presentationsvideo går Oliver Sandén till exempel när han blir klar för Toulouse.
Yeah.
Säger presentationen att man följer någon som går på IKEA och plockar på sig grejer. Det är för trött. Så det måste folk sluta med. Sluta ha problem med era faxar. Ingen kritik mot kollegor som man tycker om då, men ni behöver inte ha så långa deadline day-sändningar längre. Det är ju 90% Makoto gör armhävningar. Alltså, så långa behöver de inte vara. På sjätte plats, sluta med för bra sillyjournalistik. Det här måste jag förklara.
Ja, okay, ja.
Men fan vad jag saknade en tid där man inte visste vilka övergångar som skulle ske. Där det kunde komma en på deadline. Det är som smockade en från vänster. Liksom. Man behöver inte backa så långt till att jag som Arsenal-supporter blev chockad över att det helt plötsligt kom en Özil till klubben. Eller...
Tror du skulle säga Kim Källström? Men...
ja, jo, den var i och för sig också en chock. Men nu, det kommer ju aldrig en övergång man inte känt till i 3 dagar. Så att vi har för bra silly-journalister för det förstör spänningen. Ja. Liksom. Om det började ryktas, det funkar ju inte riktigt på samma sätt. Men om det nu började så, disco lägger ut. Klart, Malmö FF tar SM-guldet trots allt. Då hade ju inte serien varit lika kul att följa i höst. Nej.
Men den är fin, för det är också lite paradoxalt. För man sitter ju ändå också och törsar efter. Man liksom letar efter nyheter och bara, jag vill veta.
Mm.
Men precis som du säger, egentligen så är det ju mycket roligare när det bara, oj, han är presenterad.
På femte plats, det här har vi varit inne på lite faktiskt idag med Arthur här då.
Ja.
Men känsligt hejdå, brev till fans. Det får du bara göra om du är en klubblegend. Ja. Så det har blivit fullständig inflation i det ju. Någon kille som liksom går från Klubb Brygge till Sampdoria och ett halvår senare går vidare till Everton. Du behöver inte lägga ut något till Sampdoria-fansen. Du måste inte göra det. Alltså jag fattar, om när en klubblegend som har varit i 10 år på samma ställe och vunnit de 3 första titlarna den klubben har tagit, det är klart han ska göra ett känsligt farväl liksom. Men ni andra behöver, alltså om du har varit i 1, 2 eller 3 år i en klubb, det behövs inte, ingen sport bryr sig att du går.
Nej, men alltså, jag är fullt med det. Jag menar typ Arthur som spelade 3 matcher för Juventus, hur gjorde han ens en video, du vet, var det från en och samma match han träckte ut lite så här highlights på passning i sidled liksom och bara, thank you Juventus. Nej, där är så alltså, jag är så med dig.
Senaste som jag reagerade på igår var ju Hector Bellerin som nu är klar för Barcelona. För att han hade ju världens längsta avskedsbrev till Arsenal-supporterna.
Ja.
Och som ändå, så du är ju verkligen måltavla här som ska bli träffad av det här brevet. Men i min bok så lämnade han Arsenal för väldigt länge sedan. Eftersom han har varit utlånad till Real Betis. Jag vet inte, 1 eller 2 säsonger liksom.
Ja.
Så det blev, för mig blev det så här, vänta nu, jaha, just det, han tillhör fortfarande Arsenal. Det var det första jag tänkte på när jag ser det här brevet. Mm. Inte så här, oh vad känslosamt nu. Så nya Arsenal-supporter känns som att borde väl ändå ha liksom klippt de banden sedan några år tillbaka.
Ja, alltså han var ju en spelare man gillade väldigt mycket. Det ska man inte sticka under stol med. Och han var ju så true gunner och hade tatuering och allt vad det var. Men som du säger så hade man ju glömt lite att han tillhörde Arsenal. Fjärde plats, det här är mer något jag stör mig på som supporter då. Jag vet inte hur stört det är egentligen. Men när klubbar annonserar att de har värvat en spelare med video och allt som vanligt. Allt är coolt och fett och vi har en ny spelare. Sen kommer det ut ganska snabbt att det bara är ett lån.
Ja.
Vad är det för någonting? Det måste ju stå med i grundtweeten ju. Alltså jag tycker det händer ganska ofta nu. Att de annonserar, här är vår nya Brassel eller vad det nu är.
Han kommer vara här i 2 månader.
Ja, det kommer ju ut efter alltid sen. Att det är ett ett års lån liksom. Men annonserar inte som en övergång först då. Tredje plats, skaffa fräschare slogans än here we go och då åker vi. Det är för dåliga slogans. De har levt för länge nu. Det är ju roligt att de kör catchphrase. Det är ju de enda journalisterna som har en catchphrase, är ju sillyjournalister.
Ja.
Väldigt få andra journalister som kör ett matchreferat och alltid börjar med herre jävlar. Eller liksom.
Då åker vi. Och sen börjar jag plötsligt köra liksom. Oskarshamn började bra första halvlek.
Exakt, men bättre slogans och lite mindre lika varandra kanske. Ja. Och färre slogans som är emotes. Det är många som kör bomb, bomb, bomb och sånt som sin slogan.
Men kan du, har vi några, du får kanske återkomma med det då, med lite förslag på nya slogans till.
Ja, herre jävlar var ju en ganska bra tyckte.
Ja, herre jävlar är kul faktiskt.
Jävlar i min lilla låda.
Kan inte du börja varje tweet med det, oavsett vad du tweetar? Herre jävlar utropstecken. Sen du så här, igår var en sorgsen dag.
Ja, andra plats. Silly-journalister har en grej på gång som jag aldrig sett en annan journalist göra och som är så himla konstig. Och det är att de ganska ofta börjar sina nyheter, inte när de här breaking-journalisterna, utan nu tänker jag mer på de som skriver om potentiella övergångar och rykten och sådär. De börjar ofta sina nyheter med att skriva det här kommer inte hända, ta det här med en nypa salt. Nu är det dags att öppna saltgruvan, kompisar. Att så här, ja, men om du vet att en grej inte kommer hända, behövs den artikeln då, verkligen? Du kan ju inte börja med, här är ett rykte som absolut inte är sant. Men den här dåren från det här stället säger att den här spelaren ska dö.
Här är ett rykte som jag har kommit på nu idag.
Ja,
som jag tänkte dela med mig av.
Om man läser, den flest läser i Sverige är Sportbladet Silly blogg, men det finns många sådana.
Mm.
Som bara löpande uppdaterar alla transfers. Och då är det ju ett grepp de använder att säga att det här kommer ju såklart inte hända. Men någon har sagt det här. Men varför skriver du det då? Det är ju helt meningslöst.
Men det är som de här som bara, helt klart, ba. Sen avslutar de med så här, men om inget oförutsägbart händer. Det blir så här 1X2 grejen, du vet.
Första plats.
Ja, spännande.
Behövs ingen motivering, men folk måste sluta låna Michu Batshuayi.
Får vi upp en CV här eller?
Jag kan kolla, den var faktiskt väldigt, väldigt rolig. Vänta nu, han blev klar igår för
Fulham. Eller vad, nej?
Nej,
Nottingham. Såklart. Jag tänkte, det var värre. Fulham var ju William ju.
Då hade jag sett ryktet om Nottingham och sen blev det Fulham. Då hade det ännu värre. Ja, precis. Fulham var William. Batshuayi, vi ska se annars Chelsea och sen lån.
Hur kan han fortfarande tillhöra Chelsea?
Alltså, det är bizarrt faktiskt.
Helt sjukt.
För att om han skulle skriva sitt långa avskedsbrev till Chelsea-supportrarna. Så bara, men du har inte tillhört Chelsea sen liksom, millennieskiftet. Chelsea, lån till Dortmund. Där han gjorde 7 mål på 10 matcher.
Han var jättebra.
Det var ju där han var Batman på riktigt. Och sen Valencia, Crystal Palace. Och sen står ett ytterligare ett lån till Crystal Palace. Jag vet inte om de förlängde. Och sen besiktas. Och nu någonting.
Ja, det kommer inte lossna.
Fan, det var en riktigt bra lista. Jag tyckte många var väldigt roliga. Och väldigt träffsäkra spaningar också. Jag tänkte så här, att jag ska bara gå igenom de hetaste övergångarna från gårdagen. Och sen så, om det är så att ni vill kommentera någon av dem snabbt så får ni göra det. Men annars så brassar jag på här. Vi hade alltså William, som vi nämnde, till Fulham. Kursava, också till Fulham. Akanji till Manchester City. Dubravka till Manchester United. Vi har Aubameyang till Chelsea. Billy Gilmore till Brighton. Idrissa Gana-Gueye återvänder till Everton. Känns som ett bra liksom, nyförvärv för Everton egentligen. De behöver ju alla spelare de kan få. Och ändå komma tillbaka från PSG.
Verkligen.
Ilaix Moriba till Valencia på lån. Och tillägget här i kökommet, episk presentationsvideo. Jag vet inte om du har sett den. Du hade inte så mycket fokus på just presentationsvideos i din lista. Men det var, då var det en Pokémon-video. Ah. Så fångade de... Eller jag tror att Ilaix själv som fångade en fladdermus.
Oj, men, ja, men jag tycker presentationsvideos, det är ju kul. Sen så kan man ju såklart påpeka väldigt många fel de gör i dem. Sådär. Men är det en bra presentationsvideo brinner man ju ändå lite för. Där, så enkel är man ju som som nej, människa och konsument av fotboll liksom.
Men man brinner ju inte för en prestationsvideo som bara är coola slow-mo-bilder men att den är snyggt gjord, för att det finns det överflöd. Man brinner ju för prestationsvideos som gör något nytt.
Jag har ju fått en presentationsvideo, vet ni va?
Har du?
Alltså när jag skulle börja podda för IFK Norrköping fick jag en sån slow-mo.
Du fick det?
Går, sätter mig vid ett bord, tar en mic-video. Vilket var roligt för att folk blev ju... Ja, men de blev glada för att det var en kul grej, men också lite besvikna för att det kom ut en prestationsvideo och det hinner ju gå 20 sekunder innan man fattar, det är ingen ny spelare, det är alla poppare.
Jävla besvikelse. Det var en lång tid att folk tänkte, nu kommer nästa islänning.
Exakt.
Så var det förträfflig jävelshäst.
Ja.
Julian Draxler till Benfica, och sen har vi Dennis Zakaria till Chelsea på lån.
Ja, men den är sjuk.
Ja, den är lite märklig också.
Så här, Juventus som ändå gör en stor värvning och sen är ni där knappt ett år och sen ska han lånas ut Chelsea. Så.
Mm.
Och Chelsea känns ju som att fan, borde de inte göra sig av med lite mittfältare? Liksom, de har ganska... De är inte tunna där direkt. Liksom, utan de har...
Nej, den känns ha gjort lite intressanta grejer här under den här sommaren. Dest till AC Milan på lån från Barca, som jag en gång i tiden i Eurotalk Weekend har beskrivit som världens fjärde bästa högerback.
Oj!
Och
har du hört något värre?
Är det en konstig också?
Ja.
Spänstigt.
Jag har fått mer skit för det än vad jag har fått hyllningar för, kan man säga. Vi gjorde listor på bästa högerbackarna inför förra året.
Mm.
Och det var lite också för att provocera alla andra i studion, för att jag vill ha med en Barcelona-spelare. Men jag tycker att han är underskattad, och jag tycker inte att han riktigt har fått sin chans, och jag hoppas att han kommer flyga nu i AC Milan. Omar Sadiq från Almeria till Real Sociedad, och det här ska väl vara Alexander Isaks ersättare då, som ska ta över från honom i Sociedad. Sen har vi Artur Melo till Liverpool, som vi har pratat lite om. Också, vi har kommenterat det lite grann, men vi kan återkomma dit alldeles strax. Men Batshuayi till Nottingham, Hector Bellerin och Marcos Alonso dessutom till Barcelona, Birmancevic till Toulouse och James Garner till Everton från Manchester United.
Batshuayi blev aldrig klar.
Hoppla!
Är det sant?
Vi får information här om att Batshuayi aldrig blev klar för Nottingham. Så då får vi ta tillbaka allt vi har sagt om Batshuayi. Inte... I och för sig inte, alltså han blir ju fortsatt utlånad och folk vill ju låna honom uppenbarligen, eller klubbar. Men att han var klar för någonting, tar vi tillbaka det.
De såg min lista, den läckte på någon jävla iCloud igår. Och de var såhär, aha, man ska tydligen inte låna honom.
Ja, precis. Ja, men då tar vi tillbaka det då. Men vi går vidare i vårt program, och jag tänkte så här. Så under fredagarna så ska vi ha ett litet moment som vi kallar för... On this day då, för det är ju lite populärt där ute på primärt Twitter att man lyfter fram lite inom klubbar och fotbollskonton, att man lyfter fram vad som hände just den här dagen för ett visst antal år sedan. Och min plan är att man backar ett år tillbaka i tiden.
Mm.
Och då, Tapper, vet du vad som hände den 2 september 2021?
Ingen aning faktiskt, måste jag säga.
Men tänk så här då, det är ju höst. Brukar vara klubbfotboll, men också brukar hamna lite grann i landslagsfotboll.
Var uppehåll den här tiden förra året. Vad fan hände förra hösten då?
Nej, jag visste inte heller faktiskt.
Nej, jag har ingen aning alltså. Hade vi vårt kval då eller?
Ja, precis. Med
herrarna.
Det var ju så att det var VM-kval.
Just det, och vi gick in i en höst där det ändå kändes som här har vi superläge och kvalificera oss för VM. Ja.
Det stämmer bra. Sverige öppnade ju kvalet väldigt starkt, eller åtminstone resultatmässigt. Jag tror att första matchen var mot Georgien, man var med 1-0, och sen om det var Kosovo kanske, jag minns inte. Men sen, 2 september, då mötte Sverige Spanien. Tog emot Spanien på Friends Arena, och minns du vad det blev i matchen?
Man minns ju tydligt liksom torsken mot Grekland och sånt.
Ja, precis. Man vill ju
minns ju och nej, nu gör jag den quizgrejen att säga något annat jag kan bara. Fan, blev det ändå inte någon jävla uddamålsförlust eller? Eller fick vi storstryk? Jag minns faktiskt inte.
Vi vann matchen.
Vi vann?
Vann matchen.
Ja, just det, var borta sen när vi var tvungna att kryssa. Typ.
Det var ju slutet av kvalet, precis när Sverige då hade förlorat borta mot Georgien. Och var tvungna att lösa ett resultat nere i Spanien på den där arenan nere i Sevilla. Och då blev det förlust. Men Sverige inledde VM-kvalet med 3 raka segrar. Och den tredje matchen var mot Spanien.
2-1.
Ska vi ringa Peter Wettergren och se om vi får tag på honom? Peter, Axel här, ringer från Fotbollsmorgon.
Tjena, tjena.
Tja. Hur är läget med dig, Peter?
Det är bra. Det är väldigt bra.
Ja. Jag tänker att vi ringer dig, för vi sitter här och pratar om att på den här dagen, för ett år sedan, så mötte Sverige Spanien i VM-kvalet. Och det här var på Friends Arena och vann med 2-1 efter mål av Viktor Claesson och Alexander Isak. Vad minns du av den här matchen och den här dagen?
Ja, men den har ju etsat sig fast i minnet, och det var ju ganska härlig känsla. Men när möter man ett storlag som Spanien och lyckas vinna, så ja, det säger sig självt att man blir väldigt exalterad. Och framförallt så är jag mest nöjd med matchen. Jag tycker att vi tog oss an den taktiskt sett väldigt bra, och vi kunde liksom, ja, få ut det maximalt av våra spelare. Så man behöver de här matcherna när man möter de bästa lagen. Så att ganska härliga minnen just från den matchen.
Ja, jag förstår det. Kan du ge oss någon detalj rent taktiskt hur ni förberedde er och hur ni tänkte när ni skulle ta emot Spanien?
Ja, men framförallt så jobbar ju de väldigt mycket med sina trianglar ut på kanten och jobbar mycket med spelvändningar, få oss att flytta över. Och vi bestämde oss i matchen för att vi inte skulle jobba lika mycket över dem med bortre ytterback och bortre yttermittfältare för att ha närmare och komma in i press när de jobbade med sina spelvändningar. För de ville gärna komma ner sist ytan och jobba med cutbacks därifrån, som de hade haft stora framgångar med. Så att jag tyckte vi löste det framförallt väldigt, väldigt bra. Och sen handlar det väldigt mycket om att ta bort deras centrala innermittfältare, balanserande innermittfältare som gärna ville vända bollen på dem. Så att, och det var ju egentligen inriktning försvarsspel, och det är ju som mot Spanien och de bästa grupp A-lagen i Europa måste man ju sätta försvarsspelet för att klara av att vinna eller göra ett bra resultat.
Mm. Hur mycket tillförde eller förändrar att ni liksom mötte dem bara några månader tidigare i gruppspelet i EM? Liksom, hur förändrade det matchen att man kommer från en match mot dem som bara var för några månader sedan, där det ju verkligen var stångas och krigas och få till ett 0-0 resultat? Liksom. Förändrade det något att ni hade mött dem nyligen innan?
Ja, men det är klart att det har betydelse. Vi hade ju mött Spanien några gånger, så att säga. Vi hade ju dem ganska ofta där ett tag, både i kval och i slutspelet. Mm. Och Spanien, alltså, vi tittade på det någon gång. De har använt 66 spelare de senaste åren, och alla ungefär lika bra. Och det säger en del av spansk fotboll, liksom. Medan vi inte hade haft samma rotation på spelare. Och de bästa lagen driver också en form av utveckling, liksom. Många tittar på de lagen som har mest fram och hur de spelar, och man kan ju se det sättet som Spanien har spelat på. Det är många lag som spelar i Allsvenskan idag och även övriga Europa. Och jag vet, jag var nere i Valencia på ett studiebesök här för några år sedan, och då sa han, tränar i Valencia, ni i Sverige är väldigt duktiga, eller ni i Skandinavien är väldigt duktiga, ni ligger alltid några år efter. Och det ligger kanske lite i det, så att säga. Men han tyckte vi att andra styrker dem genom att vi jobbade som ett lag och att vi var duktiga och sätta vår organisation.
När ni mötte Spanien under EM så var det ju nere i Sevilla och sen på samma arena även i sista matchen i VM-kvalet. Men den här segern togs ju hemma på Friends. Hur mycket skulle du säga att det betyder? För ni har ju varit väldigt generellt starka på Friends. Hur mycket har ert spel förändrats när ni spelar hemma kontra borta? Och hur stor betydelse har det att spela på Friends för er, tycker du?
Nej, men alltså Friends är ju våran borg, hemmaborg, och med våra fantastiska fans i ryggen, och så känner vi oss trygga där liksom, och vi bedriver också alla träningar där, så det har jättestor betydelse. Samtidigt som jag tycker att vi gjorde en väldigt bra match nere i Spanien sista kvalmatchen där vi förlorade med 1-0. Då tycker jag att vi har ett jättebra grepp på dem, och grejen var ju liksom att vi lyckats vunnit mot Georgien, så hade vi klarat ett oerhört resultat. När de gör sitt mål mot oss där nere, då är då vi går över på en trebackslinje och vi ska precis göra förändring för att forcera för att göra mål. Mm. Så att innan det så tycker jag att vi har ganska bra koll på dem också. Mm. Så att det var lite olyckligt att
vi tappar i Georgien där, men ja, mm. så är det. Det gäller att vinna alla matcher. Alla matcher är lika viktiga och det är 3 poäng du spelar om.
Mm. Ja, för ni öppnade VM-kvalet väldigt starkt. Den här matchen mot Spanien var ju den 3:e matchen i kvalet, om jag inte minns fel. Och då hade ni börjat med idel segrar. Och sen kom förlusten mot Grekland och sen även Georgien då. Men hur mycket grämer du idag över att det inte blir något VM som bara drar igång om några månader?
Ja, håller man på med det här så vill man ju vara med i alla mästerskap. Nu har vi lyckats både vara med i VM i Ryssland och EM. Och jag hade gärna velat spela VM i Qatar, även om att vi ligger i Qatar är inte så jätteglad för det. Det är en annan fråga. Mm. Men det är klart att ställer man upp i någonting så vill man ju vara där. Det är de bästa lagen. Så att, det tog mig väldigt hårt att vi inte lyckades. Att vi fick gå till playoff. Jag tycker att matchen mot Polen också så där, någonting som jag kan grämma mig lite för att vi inte lyckades vinna den matchen. För jag tycker vi har dem i bra grepp och vi är tillräckligt bra den matchen för att vinna den. Men tyvärr gör vi inte det. Så att, ja, det är bara att bita ihop och komma igen som man brukar säga, även om det var tungt just då.
Mm.
Vad är det du tror måste tweakas eller förändras för att liksom börja vinna igen? För det har ändå varit en nedåtgående trend på slutet liksom. Vad tror du måste sättas på plats för att för att börja vinna igen liksom?
Nej, men det finns ju många saker där som jag går och funderar på. Jag menar, nummer ett så är det ju liksom att våra spelare som är ute i Europa, hoppas man ju varje dag att de ska få mer spel till dem än där de har fått. Vi har haft lite otur med skador framförallt i våran centrallinje, våra mittbackar där som vi har laborera med ganska mycket och det är jättebra att några andra får chansen, men samtidigt blir det kostsamt för att en del har inte spelat ihop en enda match och så ska man gå in och spela en tävlingsmatch och så mycket spelare har inte vi i Sverige om man jämför med de bästa lagen i Europa på den här yttersta internationella nivån då. Sen tror jag också liksom att det är en jäkla skillnad att jobba med ett landslag och ett klubblag. Jag har jobbat med klubblag i många många år och det jag märker liksom det är att man måste sätta en organisation och där måste man sätta jäkligt snabbt eftersom det kanske träffar spelarna 2 träningar och sen är det match. Och så om man har mycket rotation i sin trupp alltså med skador och spelare som inte kan vara med så är organisationen jätteviktig. Det låter inte så där jäkla roligt, men att börja med att gå ut och spela en blandad anfallsfotboll kanske jag tror inte är rätt väg, utan mycket har ju varit genom Sverige inom historien också, så man ska inte underskatta traditionens makt liksom, att när du sätter försvarsspel på plats så har du ändå kommit en bra bit på väg. Och sätter du också ett bra försvarsspel så får du också ett bra anfallsspel på köpet. Och vilka spelartyper man har. Och det gäller liksom att lyfta fram alla spelare som man väljer att ta ut den här samlingen. Att lyfta fram deras egenskaper och få ut dem på bästa sätt.
Du är lite inne på speltiden i klubblagen. Och vi pratade om det innan vi ringde dig också. Det är lite oroväckande start på säsongen när det kommer till vilka som startar i sina klubblag eller inte. Kanske framförallt i backlinjen, men även andra spelare som har hamnat på bänken. Liksom. Hur oroväckande är det att det är ganska många landslagsspelare som nu inte är startmän i sina klubbar?
Nej, men det är klart att jag hade önskat varje dag i veckan att de startar i sina matcher. Och det är inget jag kan påverka eller göra något åt. Jag menar, Janne kan ju välja att ta ut andra spelare då, men vi upplever ändå att de här spelarna vi tar ut är de bästa spelarna just nu. Liksom. Även om de kanske inte spelar i sina klubblag. Men i längden håller ju inte det. Liksom. För att om vi ska vara med och gå till mästerskap så behöver ju våra spelare kanske spela lite mer än vad de gör just nu. Då. Men det kan ju förändras också under en säsong. Då. Ibland kan någon spelare bli skadad och så får man chansen. Och det gäller att vara beredd att ta den. Jag vet att alla våra spelare gör sitt yttersta, men det är ganska tuff konkurrens där ute idag.
Mm. Känslan är ändå att ni kanske har prioriterat historiskt spelare som ni känner er trygga med och som ni har koll på, även om de inte har fått speltid i sina klubblag, snarare än mindre etablerade spelare, men som har en väldigt uppåtgående trend och en någon form av formtopp.
Ja, det håller jag inte helt med om. Vi har ju testat spelare som spelar i sina klubblag också. Vi har tagit spelare från Allsvenskan och så vidare. Men när vi väljer truppen så är det ju de vi tror just för dagen är de bästa spelarna. Sen Sen kan ju andra tycka annat liksom, men det är ju vårat sätt att se dem. När de får bli förbundskapten får de välja vilka spelare de vill ta ut, så att säga.
Mm. Mm. Pratar ni något med spelarna om det? Att det är så här, ska inte du söka någonstans där du spelar? Eller förstår du hur jag menar? Alltså, pratar ni något om liksom, borde inte du söka det vidare liksom? Eller hur involverade är ni i det med spelarna liksom?
Nej, men det är ju deras. Det är klart att någon spelare har frågat mig någon gång, men det är jättesvårt att råda spelare vart de ska gå, för jag menar, vi vill ju bara att de ska spela liksom, och sen kan inte jag säga vilken klubb de skulle gå till, utan det gör ju de och agenten som de jobbar tillsammans med. De har ju oftast en plan, och det där tror jag är väldigt svårt för en förbundskapten, oavsett vilket land du är, att du ska börja säga till spelarna vilka klubbar de ska välja.
Mm. Men Peter, vad väntar härnäst nu då? Det är Nations League i slutet av september mot Serbien och Slovenien, och sen efter det så är det lite så här, det är EM-kval i mars. Det känns som att det är lite det är inte den mest intensiva landslagsperioden nu framöver.
Nej, eftersom vi inte är med i VM i Qatar så blir det lite lugnare. Vi har en samling nu som är oerhört viktig, och sen har vi en samling i november där innan VM drar igång som är också viktig, där vi förhoppningsvis ska i alla fall möta Mexiko, och sen vet jag inte om den andra motståndaren är klar, men vi kommer ju ha två matcher där, och det blir ju någon form av förberedelse inför EM-kvalet som startar i mars, och vi ska göra allt för att gå till det EM-et. Vi har inte missat ett mästerskap till, och då är den här hösten väldigt viktig, dels genom att vi har de matcherna vi har, och vi vill ju avsluta Nations League på bästa sätt för att få någorlunda bra ranking till EM-kvalet, så det är jätteviktigt. Mm. Men sen blir det ju också att besöka våra spelare och åka ut och titta på dem, träffa dem, prata med dem, förbereda dem så mycket som möjligt, även om man inte kan påverka för mycket under deras vardag i sina klubbar. Men det blir ju lite break där också för dem där VM i Qatar är, och på något sätt försöka prata med dem och peppa dem och förbereda dem inför det som komma skall i mars då, för att då smäller det liksom, och då ska vi vara så väl förberedda vi kan.
Mm. Innan vi släpper det, Peter, kan man få en liten inblick i liksom hur dina arbetsvardag ser ut när det är mellan landslagssamlingar?
Just nu är det fullt fokus på samlingen i september. Vi har haft ett möte nu med fotbollsgruppen runt Dalandslaget, och det har varit jag, Janne och målvaktstränaren Mats och scouten och analytiken. Där vi går igenom motståndare, vi går igenom vårt eget spel, utvärderar förra samlingen. Nu all fokus på liksom presentationer, träningar, taktiska upplägg, trupputtagning. Mm. Så att just nu är det ganska hektiskt.
Mm. Jag förstår det. Sen vill jag bara addera det också, att vi pratat om det är flera spelare som inte får speltid i sina landslag, men Alexander Isak som nu är stjärna i Newcastle, och Elanga som får speltid i United, och Kulusevski som också tar för sig rejält i Tottenham. Så det finns ju ändå en hel del ljusglimtar också.
Verkligen, och jag är så glad. Dejan har gjort det jättebra i Tottenham. Jag har suttit och tittat på de flesta av hans matcher. Elanga såg jag senast igår, och Alex debut i Newcastle gav ju mer smak med fantastiskt bra insats, och där Alex får visa hur bra han är, så att det var oerhört glädjande, och jag tror också att det är bra för det svenska landslaget att de tre spelarna levererar just nu, och jag tror att Victor Nilsson Lindelöf har varit lite skadad men verkar vara tillbaka nu, och vi hoppas på speltid för honom och så vidare. Det finns några där som är på väg in. Det finns ljus i mörkret också.
Mm. Men Peter, när du jobbar nu då, du blir inte störd av din granne David Fjell?
Han stör mig hela tiden. Skämt åsido, det är en väldigt bra granne som trevligt att slänga lite käft och prata lite fotboll då och då när man träffas i trappuppgången. Och han fyllde i år igår, så jag ringde faktiskt och gratulerade honom. Så att,
ja, fint.
Jag tror att jag ligger bra till även om
han. Ja. Ja, men Peter, tack för att du var med idag i Fotbollsmorgon.
Ja, jättebra. Sköt om i grabbar.
Ja, detsamma. Hej. Ha det fint och lycka till.
Ja, det är bra. Hej då. Hej. Tack, hej.
Ja, nej, men det var trevligt att få höra lite från Peter Wettergren också och höra tankarna kring landslagets kommande tid här då. Nu ska vi gå över till kvällens höjdare och Big Nine och kvällens höjdare som presenteras i samarbete med Telia och ATG. Och ikväll så blir, då är det Celta Vigo och Cadiz 21.00 på Simor. Och sen så får vi se om kanske Viljot Svedberg får några minuter i Celta Vigo. Än så länge ingen speltid för Viljot.
Nej, det hade varit, det är väl lilla ljusglimten i den matchen att man kanske ska få se honom. Jag var väl rätt. Jag var väl lite, vi har ju haft Pintorp med oss här som trodde att han skulle få göra någon 25 matcher. Där var det, trodde det, där höll jag inte riktigt med. Jag tror inte att han riktigt är där än. Men det vore ju kul att få se han hoppa in och få se vad han går för. Så annars inte en jättekittlande fredag. Det var ju en kul fredag. Det var ju kul fredagshöjder förra veckan när Lazio Inter spelade. Det var typ första gången man fick en så här riktigt stor match på en fredag. Annars så brukar det vara rätt svalt. Så där.
Även Dortmund-Hoffenheim också 20-30 ska adderas. Men precis, förra veckan då var det ju en lite större drabbning. Mm. Men ja, i Big Nine så är det ju stor jackpot. 3 miljoner kronor och Sabri, vi ska ta och gå igenom kupongen. Men innan vi gör det så ska jag bara berätta lite mer om spelet Big Nine. För de som inte känner till det, det är alltså, spelet hittar ni alltså hos ATG. Gå in på atg.se och klicka in till Big Nine. Det är 9 matcher från toppligorna. Och man sätter alltså 1, kryss 2 och över eller under 2,5 mål. Och då har man också ett wildcard som man kan välja att utnyttja som ger automatiskt ett rätt. Och det är som en helgardering på hela matchen. Och då har vi alltså Aston Villa, Manchester City som är match nummer 1. Sen har vi Tottenham fulla, Wolves, Southampton, Newcastle mot Crystal Palace, Milan, Inter, Lazio, Napoli, Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Atletico de Madrid och Sevilla, Barcelona. Det är rätt fina matcher från Spanien på den här kupongen, får man väl säga så.
Ja, men alltså det är det här man gillar med Big Nine, att de blandar från de olika toppligorna som finns. Och den här helgen är det ju faktiskt ett par fina matcher både i Spanien och Italien, så en svår kupong alltså på förhand, och som du säger, 3 miljoner i jackpot, då vill man ju gå på lite skrällarna. Alltså det jag väger in lite när jag gör den här lappen, det är ju att de flesta stora drakarna och favoriterna på de här kupongerna ska spela Champions League i veckan. City, Spurs, Milan, Inter, Napoli, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla. Alla ska ju spela Champions League. Det får man kanske väga in lite med att kan komma en liten skräll kanske liksom. Jag menar så här, Betis har gått som tåget hittills i La Liga. Real Madrid ska åka till Celtic Park. Alltså det är inte så gratis som man tror. Alltså du vet, där gillar jag att man kanske har tagit med krysset lite. Lazio Napoli, det känns ju som att det kan spåra hur som helst. Alltså, ja, det känns som mycket mål, men det kan väga åt vilket håll som helst.
Vi har ju lite olika spel som jag har plockat fram. Det här är ju den som heter Fotbollsmorgon på ATG, och då kan man gå in och köpa en andel för 120 kronor. Men och sen har vi ju även plockat fram lite egna för morgondagen, och där har jag kört ett wildcard på Lazio Napoli just för att jag tycker att den är väldigt lurig.
Ja, den är lite lurig, men alltså min, alltså vi har haft 2-7 rätt här i rad, men alltså min tanke lite med Big Mind är att man måste, man kan hitta ett par skrällar, och det är inte alltid bara att liksom så här, jag menar Manchester City är ju en spik 2, men då är skrällen på att, eller då är lite lägre procent på att det ska vara under 2,5 mål, så man behöver inte alltid tänka så här, men vad tråkigt att jag spikar City. Har du med under och jobbar in den, då är du fortfarande, då ligger du fortfarande bra till jämfört med liksom procenten mot svenska folket. Så man får kika, det är det, till skillnad från andra poolspel så är det ju också det här över under som ger en extra touch, och det är det som gör det extra kul, men också faktiskt lite extra svårt om du frågar mig. Men en otroligt fin kupong, och man vill ju fastna lite här i Milan Inter. Alltså där är det, jag vet, där har jag ju spikkrysset. Ja, nej, men jag känner att det är två lag, alltså det är ingen som vill förlora här. Och jag tror inte att det är någon som kommer göra det. Utan de delar poängen i Milano. Sen åker de ut i Europa och liksom går all in här.
Och under 2,5. Det låter som att det kan bli en ganska tråkig match.
Men det behöver det nödvändigtvis inte bli. Jag tror det kan bli fart och sådär. Men att det blir lite sådär... det kommer inte spåra ur med målen. Men jag kan ju få en annan feeling till...
Jag har ju en liten magkänsla att Inter kommer vinna derbyt. Alltså jag tycker att de har känts, generellt tycker jag att de känns starkare. Hela den här Scudetton som Milan och Kuslan som föresången tycker jag fortfarande är lite märklig. Jag tycker att Inter på pappret ser starkare ut.
Ja, alltså det kan jag ju hålla med om. De är ju lite favoriter också. Så, men jag tror ändå att de kommer dela på den här. Det är en rolig spik. Det är många som har kastat in sitt wildcard där och många som du säger går lite på Inter och sådär, men kan man hitta en sån spik runt liksom 45-55% då kan du ju ha med en skräll som Fullen till exempel som är otroligt låga i procenten, vilket jag tror att liksom så här, Conte, han har startat bra med Spurs, men nu ska de liksom, de har inte varit i Champions League på ett par år, nu ska de in dit och han vet ju vad alltså vad Champions League betyder för Spurs, och med den lottningen som finns så finns det ju goda chanser att gå vidare från gruppen men då måste man vara påkopplade från början och jag menar Son har ju inte sett helt i slag. Alltså Kulusevski har varit bra, Kane har varit bra, men det tar han lite så här, Perisic ska spela i Sessin Jonsson, jag tror att han kan rotera lite. Vilket kan öppna för ett Fulham som ändå tycker jag så här, överraskar lite. Mitrovic är ju mål, det vet man ju.
Mitrovic, jag är mål, så är det ju. Så att jag tycker att den här tvåan fulla med är väldigt fina att ha med. Angående match med fyra där, Newcastle Crystal Palace, ser jag att du har plockat med samtliga tecken. Den tycker jag är lite intressant, bara för att de flesta har utspelat överspelet där. Och Crystal Palace har fortfarande inte hållit en nolla. Men jag tror faktiskt att det kan bli en ganska målstånd match. Alltså Newcastle, även om de har Alexander Isak nu bra framåt, så är de i grunden fortfarande för mig ett bra defensivt lag och har liksom en bra stomme i laget. Och Crystal Palace kommer nog ha ganska mycket respekt för den nya Newcastle när de kommer dit. Så där tror jag att man absolut kan spela underspelet med ganska gott samvete.
Ja, men alltså, ja, det ligger ju bra till procentmässigt. Men alltså, just den matchen så känner jag så här, Newcastle kommer ju med lite självförtroende ändå får man säga från Liverpool-matchen, men ändå med lite bismak. Sen här kommer man inte, det är två lag som gillar att det kontra. Men eftersom Newcastle är hemmaplan så är det Newcastle som kommer behöva föra lite spelet. Och vi har sett Crystal Palace med Zaha där framme kontra. Och det kommer de kunna göra här mot Newcastle som alltså med den auran och de värvningarna de har gjort måste gå för seger mot Crystal Palace. Och då tror jag att Crystal Palace kan kontra in både en och två bollar faktiskt. Därför tror jag att det blir mycket mål i den här matchen.
Jag tänker att Zaha också efter förra matchen efter matchen i intervjun var ju själv inne. Han var ju också inne på så, varför fortsätter vi inte anfalla när vi har gjort ett mål. Och, det var ju väldigt gullig intervju. Ja. Men när en stjärna i laget går ut och är så, vi måste anfalla mer. Det kanske också kan göra något till den här matchen.
Det är sant, det är sant. Men ja, om ni vill rygga oss på just den här kupongen så hittar ni den på atg.se som sagt. Gå in på andelsspel och sen så söker ni på Eurotalk eller Fotbollsmorgon så hittar ni den där. Så ser det ut. Och vi har även en URL. Så skriv in dob.one/big9. Big med bokstäver och sen en nia. Och vi har även en QR-kod i bild. Ska vi se, jag pekar rätt här, Victor. Där ska jag peka. Den är liksom borta mot... Ja, någonstans där nere.
Där tycker jag, framtiden är här.
Ja, exakt, men jag har inte kommit in i den bara. Jag pekar ditåt. Här har vi ingen QR-kod. Men utnyttja QR-koden för att ta er till vårt spel också. Men det blir roligt och det är en väldigt rolig kupong och en rolig fotbollshelg som väntar.
Ja, verkligen. Det är massa roliga matcher. Sen har vi Champions League som börjar i veckan och så... Ja, men det är en fartfylld höst vi går mot och också ett VM, så det kommer bli, det blir otroligt mycket fotboll.
Ja, vi ska lämna kupongen strax, men jag vill bara säga det också om Barcelona. Nu stannar ju Memphis, inte för att han har haft påverkan nu under de första matcherna i laget, men Barcas trupp är ju helt sanslös. Och de har ju köpt upp hela fotbollseuropa i stort sett. Alla har bara kommit och de har skickat iväg några stycken. Och de har gjort 8 mål de senaste 2 matcherna. Och Lewandowski är igång. Så att tvåan, Den måste i alla fall vara med. Och sen så måste det bli över 2,5 mål i den här matchen. Ja, kan inte bli.
Men Sevilla, de gillar ju stänga igen, eller?
Ja, alltså visst, de har ju börjat dåligt Sevilla. Så att de kommer väl vara kämpa med näbbar och klor bara för att lösa ett kryss här. Ja, men som sagt, jackpot, 3 miljoner kronor, spelstopp lördag 16.00. Och vi kommer prata mer om Big Nine i Eurotalk Weekend imorgon som vi drar igång. 09.00 som vi kör varje lördag fram till klockan 12. Det blir trevligt, Sabri. Då kommer vi fortsätta diskutera kupongen till helgen. Och kom ihåg att man måste vara 18 år för att spela, och att om du eller någon som du känner upplever problem med spel så finns stödlinjen.se. Ja, så är det. Men jag tänker att vi ska avsluta dagens fotbollsmorgon.
Får man slänga in att Michy Batshuayi är på väg till Fenerbahce nu?
Är det sant?
Ja, turkarna har fortfarande öppet. Det kommer ut på Twitter nu.
Men du, det är ett lån, va?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Det måste det vara. Ja. Och så hoppas vi på en riktigt stökig prestationsvideo innan de som håller på Fenerbahce säger nej, det är bara ett lån. Och nej, och nej, det är Batshuayi. Ja, nej, men roligt. Och det är ju fredag. Det är liksom, nu är det läge att trumma igång.
Ja, men nu tar vi ju lite helg liksom snart. Så det är ju super, superskönt liksom. Så, ja, men det är alltid skönt med lite fredagsfeeling. Så vaknar man, nu är man på topp.
Vi får fundera över hur vi kan liksom skapa fotbollsmorgon under fredagarna så det blir mer helgfeeling på något sätt. Mm. Vi får jobba på det, Sabrina.
Ja, men vi får kika lite vad vi känner för där.
Champagnefrukost.
Vad sa du? Champagnefrukost. Ja, men exakt. Vi sitter här med varsin mimosa eller någonting. Ja, liksom. Det hade ju varit
det
en bra start.
Det hade ju varit ja. Bubbles and brunch. Det är fest här inne liksom.
Bubbles and brunch. Ja, men Tapper. Det var väldigt trevligt att ha dig med här i fotbollsmorgon.
Jättekul att vara med.
Och, du får gladeligen återkomma. Med fler underhållande listor. Tyckte det var väldigt bra.
Det gör jag gärna.
Ja. Så ser vi fram emot hans herrejävlar.
Ja, du ska börja varje gång, med herrejävlar.
Varje gång han ska twittra.
Ja, så är det. Och imorgon så är det också Eurotalk Weekend. Som sagt, det drar igång klockan 9. Det sänds på YouTube, DobbTV och Twitch. Så är det. Så att vi säger så. Och fotbollsmorgon tillbaka igen nästa vecka. På måndag såklart. På återseende och trevlig helg.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.